Halleluja. Ja, vad ska vi hitta på nu då? Det var ju bra att det var så många som dök upp trots corona. Vi hade middag tillsammans med Anders här i fredags och då sa jag att det var någon vis man som sa någon gång för länge sedan att på engelska I've had a lot of troubles in my life. Most of them never happened. Och ibland så tror jag att oron i sig kanske är värre än själva det vi är oroliga för. Amen. Vi har haft en intensiv helg och jag skojade och sa i Jakobstad att det känns som att Benjamin ville ta livet av mig. Men vi är tacksamma. Stort tack till Anders, pastor Anders och Benjamin och resten av teamet för att vi fick komma hit till Österbotten och se hur bra ni har det. Jag tror att vi är mer uppmuntrande än vad ni är, tänkte jag säga. Innan vi går vidare så tänkte jag inbjuda min underbart vackra hustru att komma fram och berätta ett litet eller stort vittnesbörd. Varsågod älskling.
Tack så mycket. Jag känner bara att jag vill dela ett vittnesbörd med er här ikväll från en missionsresa som jag var på i Kroatien. Och då var vi ett team där och vi gick ut och evangeliserade om dagarna och bad för människor och såg mycket hända. Men en speciell händelse var vi var på ett torg och evangeliserade och pratade med folk där. Och då började jag prata med några tonårstjejer, en grupp på 3 pers eller så. Och bara började vittna och berätta om Jesus och hans kärlek till dem och om evangeliet. Det var muslimska tjejer, så de var väldigt intresserade och lyssnade och ställde frågor. Och med tiden så, de var på någon skolresa, med tiden så kommer det fler och fler tjejer och slutade ett gäng på typ 10-15 personer som bara står runt omkring mig och lyssnar på när jag berättar om Jesus. Och jag känner när jag står där och pratar bara en frimodighet bara kommer över mig att bara, jag blir så mer och mer taggad ju fler kom liksom, att bara berätta om Jesus och vem han är, vad han gjort för dem liksom. Och sen så känner jag bara att Gud bara säger så här helande till mig, att jag ska fråga om någon behöver helande. Så jag frågar om det är någon som har ont någonstans eller om jag kan be för någon. Och då var det en tjej i gruppen då som hade ett ben lite för kort. Så att vi gick och satte oss på en bänk så att vi mätte liksom, och då såg alla tydligt att ena benet var lite kortare än det andra. Och jag sa till henne liksom att Gud kommer hela dig och det är bara ett bevis på hans kärlek till dig. Han älskar dig så mycket att han vill hela dig, för han har redan tagit all sjukdom, all smärta på korset för att vi ska kunna vara helt fria från det. Så jag liksom bara säger till henne att du kommer bli helad liksom, så jag bara, vad är det jag säger, men jag bara liksom är frimodig helt enkelt. Jag bara kände en frimodighet som bara kom över mig. Så jag såg till och bara alla såg liksom tydligt att ena var kortare, och så bara befallde jag bara kort och enkelt, bara ben växer ut i Jesu namn, och alla bara ser hur det liksom växer ut liksom tills det är lika långt som andra och blir helt bara wow, vad är det som händer liksom, och jag blir likadant wow. Och jag fick bara liksom förklara att det här är Jesus liksom, och han älskar dig och han gör det här för att visa sin kärlek till dig. Och jag fick bara fortsätta berätta om Jesus för dem och evangelisera. Och jag vill bara dela det här med för att uppmuntra er att bara bära på frihet och frimodighet. Det var två ord som Gud gav till mig väldigt starkt under det bibelskolåret. Jag ville bara dela med mig det till er för att bara ge er, bara releasa frihet och frimodighet i er en vardag. Att jag liksom ingen speciell person så, men alla bär på det. Alla kan i Jesu namn hela människor och bara våga steppa ut i vardagen och göra det. Så kommer han använda er och det bygger den. Så jag vill bara uppmuntra er med det. Ni får nu lyssna på min underbara man som ska dela. Tack så mycket.
Tusen tack älskling. Och som hon säger så är det ju, det här livet är till för oss alla. Gud har genom sin ande så han etablerar sin verklighet på vår insida. Och han är inte i oss som en sjö bara för oss själva, utan han är som en flod. Han vill rinna ut ur oss fylla på oss i vår ensamma tid med honom, och sen så kan vi gå ut och så kan vi låta floden flyta vart vi än går. Vad säger du, Anders? Amen. Tummen upp. Jag får fortsätta. Bra. Och jag skulle vilja prata, om ni har era biblar med er, så kan vi gå till Matteus 4 och vers 17. Och då hoppar vi in i ett sammanhang där Jesus har döpts, och han har varit också ute i öknen och frestats av djävulen och så vidare, och gått igenom sin förberedelsetid för att kunna gå in i tjänst. Och det här är det som vi kommer att hoppa in och läsa nu, så det är egentligen kanske något vi skulle kunna kalla det för hans, vad ska man säga, hans liksom launching, hans liksom, hans start, hans proklamation på sin tjänst på jorden. Och då står det så här, Matteus 4, 17. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, till himmelriket är nu här. Och med andra ord, det han säger, det är omvänd på det här stället betyder ändra sättet du tänker på. Och det han säger, det är: jag har kommit och jag har tagit mitt rike med mig, men om du inte ändrar sättet du tänker på så kommer du aldrig att se det. Och en av mina, jag har många förebilder, men en av mina förebilder i mitt liv, hans namn är Bill Johnson, och jag har gått på hans bibelskola i USA också. Och han säger så här, att de flesta kristna omvänder sig tillräckligt mycket för att bli frälsta, men inte för att se Guds rike. Och ibland så tror jag att vi kanske har reducerat evangeliet till att handla om enbart frälsning. Och nu är ju naturligtvis så är våra själars frälsning det absolut viktigaste. Men när Jesus kom så var det inte bara frälsning han kom med, utan det var en ny verklighet. Han kom med ett rike för att manifestera ett rike. Det var inte en teori, inte en filosofi, inte ett nytt liksom trosmanifest, utan det var en ny verklighet. Kungen trädde in i vår historia och tog med sig sitt tillhörande rike, sin verklighet. Amen. Och då har jag skrivit så här: denna nya verklighet manifesteras genom andens närvaro mitt ibland oss. Och om ni vill slå upp, så kan ni också slå upp psalm 73 från vers 16 till och med vers 18. Och det här är en psalm som är skriven av en farbror som heter Asaf. Jag vet inte om han var pojke eller farbror, men han var i alla fall, hette Asaf i alla fall, så långt är jag med. Och han skriver den här psalmen under en tid då Israel är avfälligt. Israel har vänt sig bort ifrån Gud. Och Asaf i sin lilla skrubb, eller vad han nu höll till, förfäras över utvecklingen i Israel. Han tittar ut över Israel och han har svårt att förstå liksom det som händer. Han ser liksom de ogudaktiga leva sina vardagliga liv, och de verkar vara lyckliga, och de verkar liksom kunna göra vad som helst utan att det kommer någon konsekvens på deras ogudaktighet. Och själv så försöker Asaf liksom leva rätt. Han försöker göra liksom, han försöker följa Gud, han försöker liksom, men för honom så känns det mer som att han kämpar på liksom, och de andra gör vad de vill, och det kommer ingen konsekvens. Och sen så då, om vi hoppar in och egentligen hela salmen ända fram till de verserna då, 16, 17 och 18, så handlar precis om det, att han tycker synd om sig själv, och han har svårt att förstå liksom vad det är som pågår. Och om vi hoppar in då i vers 16, så står det så här: när jag funderade och försökte förstå det, jag funderade och försökte förstå det, men det var för svårt för mig. Tills, och här har jag nyckelordet, nyckelmeningen, tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Du ställer dem på det hala, du störtar dem i fördärvet. Och nyckelordet och nyckelmeningen som sagt är: tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Och det var ju så att på den tiden så platsen där Guds närvaro vilade, det var ju inne i det allra heligaste, inne i Guds tempel. Och Guds helgedom är samma sak som det. Och innan Asaf kom in i Guds närvaro så såg inte han klart, utan han oroade sig, och han tänkte liksom med mänskliga tankar så resonerade han och blev förfärad över det han liksom såg. Men vändpunkten för honom kom när han kom in i Guds närvaro. Och på samma sätt så tror jag det är för oss att vi kan ha alla möjliga tankar och funderingar om oss själva och världen runt omkring oss. Men det finns en plats där sanningen uppenbaras, och det är inne i Guds närvaro. När vi kommer in i hans närvaro så ser vi sanningen om oss själva, och vi ser också sanningen om världen runt omkring oss. Så var det för mig också för 8,5 år, så hade jag, som en del av er har hört redan, så hade jag ett radikalt möte med den heliga ande som ledde mig in i ett 4-dagars dop i den heliga ande som förvandlade hela mitt liv. Och innan det så hade jag alla möjliga tankar och idéer om Gud och hans rike och det ena och det andra som inte stämde helt enkelt. Men sen när jag kom in i hans närvaro så förvandlades mitt liv totalt, och jag såg mig själv enligt hans sanningar och världen runt omkring mig. Så jag skulle prata, som sagt, och fortsätta prata om att belägra och bygga våra liv runt hans närvaro. Har du din bibel med dig? Vi har en del olika bibelställen idag, så kan du gå till Andra Mosebok 13 och 21. Det är väl bra att bygga en predikan på bibeln. Jag har förstått. Ja, det går ju ganska bra det här. Jag är lite orolig. Vi pressar ut den sista apelsinen ur, eller juicen ur apelsinen här. Jag har haft lite predikouppehåll i typ 5 år, så det var bra chockstart. 4 möten direkt. Lite här och predika emellan också, men ganska begränsat. Andra Mosebok 13 från vers 21 framåt. Och där står det så här: det här är då alltså Israels folk som vandrar omkring i öknen, och Gud leder dem, som vi kommer att få se, med sin närvaro. Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen, och inte heller eldpelaren på natten. Så här ser vi alltså att Israels folk var ledda av Guds manifesterade närvaro. När molnstoren rörde sig, så då rörde de sig på dagen och eldstoren på natten. Och när eldstoren och molnstoren stod stilla, så stod de stilla. Och när Gud, vart helst Gud gick, så gick de också. Och jag tror att det är en profetisk bild för oss och för församlingen i vår tid. Att Gud vill återigen låta sin församling ledas av honom och hans närvaro mitt ibland oss. Det är ju orsaken till att vi samlas. Det är ju hans manifesterade närvaro mitt ibland oss som vi längtar efter att få se mer av i våra liv. I alla fall jag. Ofta så tror jag att vi kanske har samlats kring, nu pratar jag om församlingar i stort, liksom kristenheten. Ofta så kanske vi har samlats kring andra saker. Vi kanske har varit välmenande aktiviteter eller en predikan eller en liksom, och alla de här sakerna är bra. Men jag tror att Gud vill föra oss tillbaka där vi får samlas kring hans ansikte. Och låta hans närvaro vara det som sätter agendan för det vi pysslar med. Någon som tycker att det är bra? Amen, amen. Tur det. Annars så kommer jag hit i onödan. Vem vet, det kanske blir semester när jag kommer hem om vi hamnar i karantän. Så då kanske det inte var i onödan ändå. Nu ska vi se här var jag hamnar. Precis, och det är ju någonting som vi också kan få se. Samma mönster går att urskilja också i Jesu liv. Jag tror ju att Jesus Kristus var perfekt teologi. Vi kan ju plugga teologi som Anders, han är kunnig på det området. Och det är viktigt. Men jag tror att Jesus Kristus är perfekt teologi. I hans liv så kan vi se och urskilja hur det kristna livet var tänkt att levas ut här på jorden. Och om vi säger så här, vi vet ju att Jesus var fullt ut Gud och fullt ut människa. Men jag är helt övertygad om att han begränsade sig själv och levde som en man i rätt ställning till Gud genom den heliga ande för att upprätta ett exempel för oss att följa. Och han säger själv om sig själv att sonen kan ingenting göra i sig själv. Jag gör bara det jag ser fadern göra. Och jag säger bara det jag hör fadern säga. Så det här var det modellen, det liksom, vad ska man säga, det exemplet som han gav till oss, att vi också ska kunna få leva efter den modellen, att vi får leva ett liv i respons till fadern. Ofta så kan vi ju leva i reaktion till allt möjligt annat som händer på jorden. Men Guds tanke var att vi skulle få leva i en intim relation tillsammans med vår far, och han skulle få sätta agendan, och vi skulle få leva i respons till det vi hör honom säga och det vi ser honom göra. Halleluja. Ännu ett bibelställe. Det här är sista bibelstället. Det blir ingen lång predikan idag, men vi kan ta ett sista bibelställe från Romarbrevet 12, verserna 1 och 2. Det här är Paulus som skriver till de kristna i Rom. Och där står det så här: därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Här uppmanar ju alltså Paulus då de kristna i Rom att inte anpassa sig efter den här världen, utan låta våra sinnen förnyas, låta våra tankesätt förnyas genom sinnets förnyelse. Och Paulus pratar också om i Efeserbrevet, tror jag det är, vi kan kolla på Anders för han är farligt kunnig på det här området, att så säger Paulus i alla fall att vi är satta i den himmelska världen. Och jag tror att det förnyade sinnet också har att göra med den positionen. Jag tror att det förnyade sinnet sitter i himlen tillsammans med Gud och ser det som fadern gör och hör det som fadern säger. Jag tror att vi är tänkta att leva med våra huvuden i himlen, att tänka ifrån Guds tronrum, inte room, det är engelska, rum. Amen. Tänka ifrån himlen med vårt huvud samtidigt som vi har våra fötter på jorden. Och det är väldigt viktigt att vi låter vårt sinne förnyas genom Gud. Och hans, och den platsen vi förvandlas, det är hans härlighet, det är hans närvaro. Det spelar inte så jättestor roll. Det är klart det spelar roll i livserfarenhet och så, men en person som kanske varit frälst i 5 år, 2 år, men har spenderat otroligt mycket tid i Guds härlighet, kan vara långt mycket längre fram på vägen än en person som kanske varit frälst i 50 år men som kanske aldrig riktigt har kommit in i Guds härlighet. Den viktigaste platsen i våra liv, det är Guds närvaro. Det är där vi förvandlas, det är där våra sinnen förnyas, så att det kommer i linje med Gud och hans rike och hans verklighet. Och kontrast till det förnyade sinnet är ju det så kallade oförnyade sinnet. Det oförnyade sinnet tänker ifrån jorden. Vi tänker ifrån det mänskliga, och vi har därför helt omöjligt att förstå det himmelska. Till och med är det så illa att det oförnyade sinnet är i krig mot Gud. Det oförnyade sinnet kan inte förstå Guds vägar. Speciellt när det gäller det övernaturliga så kan inte man förstå det. Det finns ingen tro att be för en sjuk. Det finns ingen liksom förståelse överhuvudtaget. Och ofta så kan vi som kristna kanske leva med ett oförnyat sinne. För att vi kanske, ja, det kan vara motstånd att komma in i den platsen där Gud möter oss. Ibland så kan det vara liksom allting annat vill ta vår uppmärksamhet. Och det Gud vill ha från oss, det är vår uppmärksamhet. Att vi skulle vända oss som Mose vände sig mot den brinnande busken, och det var då Gud talade. När vi vänder oss mot Gud. Ibland så går vi i livet liksom och tänker att ja, vi får väl se liksom om Gud vill, vad han vill göra liksom. Om han vill dyka upp så får han dyka upp. Men det som Gud längtar efter, det är att vi efter en och av en fri vilja skulle vända oss mot honom. Han längtar efter vår uppmärksamhet. Och när han har vår uppmärksamhet, då är platsen, där är platsen där han kommer att förvandla oss. Och den stora förvandlingen sker emellan våra öron. En av mina förebilder då, Bill Johnson, han säger att de flesta stängda himlar, de finns mellan våra öron. Vi liksom begränsar oss själva och vi reser till ställen och tänker att här är liksom, folk säger att här är hårt liksom och så. Men min bibel säger att där vart jag helst jag går så finns det en öppen himmel över mig. himlen öppnades vid Jesu dop, och den har aldrig stängts sedan dess. Så vi kan leva med en öppen himmel. Men då behöver vårt sinne vara förnyat så att vi kan få tänka så som Gud tänker. I Ordspråksboken 14 och 12 finns på minst ett annat ställe också i Ordspråksboken, så står det att det finns en väg som kan tyckas vara rätt, men i slutet så leder den till fördärvet. Och den väg som kan tyckas vara rätt är gift med det oförnyade sinnet. Det är världens ande, det är den här tidens ande. Det finns en väg som kan tyckas vara rätt, och den vägen som vandrar, majoriteten av alla människor vandrar på den väg som kan tyckas vara rätt. Och det är som ett äktenskap med det oförnyade sinnet. Det är liksom rotat i den här världen, den här världens visdom. Och jag läste för en tid sedan, så läste jag en underbar bok av en underbar gudsman som är död nu, men som hette A.W. Tozer. En bok som heter The Root of the Righteous. Och han pratade om många underbara saker, men en sak som han sa, det var att massorna har aldrig haft rätt. Utan det är bara endast individer som har följt Gud och församlingar och så som har haft rätt. Massorna leder aldrig rätt. Och det är det ordspråken säger till oss också, att det finns en väg som kan tyckas vara rätt, men den leder fel. Och det är det oförnyade sinnet som tänker som världen, som är gift med världens ande. Och därför är det så viktigt, den uppmaning som Paulus ger till oss, att vi inte låter oss anpassa oss efter den här världen, utan låter våra synden förnyas genom Guds ande. Och det kommer när vi lever utifrån hans närvaro, när vi tillbringar tid i hans härlighet, då förvandlas vi och blir likt honom som vi umgås med. Amen. Praise God, jag är snart klar. Tror att det här får bli sista punkten. Jesus lärde ju oss att be. Det var en bön som han lärde oss att be, och det var ju Fader vår. Den har vi alla lärt oss i skolan. Jag vet inte om man lär sig det i skolan längre, men i alla fall så det han lärde oss att be, det är ju Fader vår, ske din vilja. Nej, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Så Guds vilja, det är att precis som hans perfekta vilja råder i himlen, att den också skulle få råda på jorden. Och sättet som man har bestämt att det skulle uträttas, det är genom ett folk som har ett förnyat sinne, som ser och urskiljer Guds vilja i himlen, och sen får gå ut och precis som Sara får läcka, får vara en flod som förlöser Guds vilja och Guds verklighet, etablerar hans rike på jorden vart vi än går. Och där Guds rike kommer in, där Guds verklighet manifesteras genom den heliga andes närvaro, där måste alla andra riken böja sina knän. Om man binder den starka mannen i huset, så då kan man komma in och plundra huset och göra vad man vill i huset. Och det är det som sker när Gud kommer, det är att vi binder alla andra starka män, och Guds närvaro och Guds rike får komma in och härska i det huset. Amen.